Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi mörker ej må gå. Men genom denna jämmerdal får vandra till din himmelssal. Amen. Predikotexten som vi redan hörde är från Lukas evangeliets andra kapitel, där dagens tema, Guds uppenbarelse i Kristus, återspeglas bra i texten. Och vi ska ha det här som ämne idag, Guds uppenbarelse i Kristus, och belysa det från tre olika synvinklar. Gamla testamentets vittnesbörd om Kristus. Guds särskilda uppenbarelser när Kristus föddes till jorden. Och slutligen Guds uppenbarelse för hela världen. Vi ska först gå tillbaka till Gamla testamentet för att få en bakgrund till bestämmelserna som nämns i vår text. De här orden, när tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det står skrivet i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag, ett par turturduvor eller två unga duvor. De här bestämmelserna som låter kanske lite konstiga i våra öron idag, de är hämtade från tredje Moseboks 12:e kapitel. En kvinna som fött en pojke skulle vara oren i 7 dagar, och på den 8:e dagen skulle pojken omkäras, och sen skulle hon fortsättningsvis vara oren, alltså ceremoniellt oren, under 33 dagar, totalt 40 dagar. Under den tiden så får hon inte röra vid något heligt eller komma till helgedomen. Då kvinnan har fött en flicka så gällde den dubbla tiden, nämligen 80 dagar sammanlagt. Det vet jag inte varför. Sedan skulle det påbjudna offret bäras till templet. Det var ett årsgammalt lamm som brännoffer och en ung duva eller turturduva som syndoffer. Den som var fattig kunde ha 2 turturduvor eller 2 unga duvor. Och det ser vi ju att det är tillämpligt på Josef och Maria. Om vi då ser på det här med att varje förstfödd son skulle helgas åt Herren, så då ska vi gå till andra Mosebok 12, berättelsen om den första påsken, när Gud slog allt förstfött i Egypten, utom de hus där det fanns blod från påskalammet på dörrposterna. Där skonade han den förstfödde. Och där i andra versen i andra Mosebok 13 står det: allt hos Israels barn som öppnar moderlivet, både av människor och boskap, tillhör mig. Just för att Gud skonade allt förstfött den här natten, därför ska allt som föds, det förstfödda som öppnar moderlivet, ska tillhöra Herren. Längre fram i det här kapitlet, som innehåller föreskrifter för den första påskfirningen i Egypten, får vi veta orsaken till den här bestämmelsen. När din son i framtiden frågar dig vad det betyder, ska du svara honom: med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten, ur träldomshuset. Eftersom farao envist vägrade släppa oss, dödade Herren allt förstfött i Egyptens land, från det förstfödda bland människor till det förstfödda bland boskap. Därför offrar jag åt Herren allt av hankön som öppnar moderlivet, och varje förstfödd son löser jag ut. Bestämmelserna om offren gav Gud vid Sinai ett par månader efter uttåget. Men den här föreskriver Gud ett offer. Det beror på att Gud skonade det förstfödda av Israels barn. Den förstfödda sonen var Guds egendom. För att familjen skulle ha rätt att behålla sonen som sin måste man alltså betala en lösepenning åt Gud. Man måste offra åt Gud för att köpa tillbaka till familjen det som var Guds egendom. Här finns en tydlig undervisning om Kristus. Han som skulle bli alla människors återlösare genom att köpa dem åt Gud med sitt blod. Och det är en underbar beskrivning av hur Gud måste låta sin son födas av kvinna, som Paulus förklarar i Galaterbrevet 4. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Här är det viktigt att ge akt på två viktiga uttryck: född av kvinna och ställd under lagen. Jesus blev född in i Israels folk, och därmed måste han och också hans mor underkasta sig lagens, Mose lags bestämmelser. Även om hans avlelse inte skedde på normalt sätt, utan genom ett under då hans far var Gud själv. Men för att kunna återköpa syndiga människor till Guds egendom måste han själv bli löst till att tillhöra människosläktet, alltså bli en bror till oss. Först köptes han av Gud genom ett litet offer, det som tilläts de fattiga som inte hade råd med ett får, ett par turturduvor eller två unga duvor. På så sätt blev han en äkta medlem av Josefs och Marias familj. Och som en sådan sann människa skulle han sedan köpa människorna lös från Satans välde, dem som stod under lagen. För en syndig människa som står under lagen är fördömd åt djävulen. Jesus gjorde det här genom sitt offer på korset, med sitt eget blod. Här måste vi också göra en liten parentes. Marias rening, eller det som ännu efter den lutherska reformationen levde kvar som kyrktagning i våra traditioner, ännu på 1800-talet. Det här är en sammanblandning av det gamla och nya förbundet. I Nya testamentet finns inget påbud om att en kvinna som fött barn måste renas för att få komma tillbaka till gemenskapen kring Guds ord. Men i Gamla testamentet var det här ett uttryck för att allt utgjutande av blod var ceremoniellt orent. Det är också ett kraftigt bevis för att Maria inte hade något undantag från Mose lag. Hon var en syndig kvinna, precis som alla andra människor. Det var bara hennes son som inte var syndig. Men hon själv behövde lösas genom ett offer. Hon behövde renas. Den romersk-katolska kyrkan har här lagt in en farlig villfarelse i den läran att Maria skulle ha fötts utan synd och att hon också kan vara en medåterlöserska tillsammans med Jesus. Nej, hon måste renas, fast det är en underordnad fråga i den här texten. För i den här texten är huvudsaken den att Jesus blir löst och han går in under lagen för att friköpa människorna från lagen. Genom lammoffret eller offret av duorna får Maria tillträde till templet. Jesus är Guds lamm som offrar sig själv för oss. Han tar bort världens synd. Tack vare hans offer får också vi komma fram inför Gud. Det gäller inte bara att vi får komma inför Gud i hans helgedom i utvärtes mening, däribland att vi får ta del av Jesus i nattvarden, utan framför allt att vi har tillträde till himlen. Han bytte med oss. Han blev själv offrad utanför staden. Han blev utkastad från det heligas gemenskap för att försäkra oss en plats bland de heliga. Ja, vi vet ju att han rent av blev övergiven av Gud. Vi får alltså kalla oss heliga. Inte för att vi själva skulle vara heliga, långt därifrån, utan därför att vi får räkna Jesu helighet som vår. Han bytte med oss. Har du tänkt på det stora i att du får kalla Jesus din bror? Det är verkligen ett under, och det sjungs också i en sångvers. Gud min broder, under över alla under. Större nåd vill aldrig tänka små. Fast jag ej kan tro det alla stunder, är jag salig på hans ord ändå. Så ska vi se på de särskilda uppenbarelserna som hände när Jesus föddes till jorden. Det är framförallt då i samband med Jesu födelse och späda barndom, där profetian genom Simeon är den sista. Den följs ännu av Hanna också, men det är ju samma avsnitt, det som vi inte läste idag. Just den här tiden när Jesus föddes var så viktig att Gud valde att uppenbara sin vilja på extraordinära sätt, så som han inte brukade göra eller ha gjort senare. I allmänhet har han bundit sin uppenbarelse till skriften. I Gamla testamentet uppenbarar han sig direkt för vissa utvalda. Han talar med Adam, han uppenbarar sig för Noa, för Abraham, de andra patriarkerna, för Mose. Och så har han också gett sitt ord som särskilda uppenbarelser åt sina profeter. Men från ungefär 400 före Kristus gjorde han det inte längre, utan judarna fick ty sig till det som profeterna hade uppenbarat i sina skrifter. Men sen började det hända. Först kommer Gud genom en ängel till Sakarias som tjänstgjorde i templet. Hans hustru Elisabet, som var ofruktsam, skulle föda en son på sin ålderdom. Men också Johannes födelse var en del av Guds uppenbarelse av Kristus. För Johannes skulle vara Guds profet. Han var den första profeten som fick ett direkt budskap av Gud på 400 år. Och när Johannes hade fötts fick Sakarias på nytt en särskild uppenbarelse av Gud, så att han kunde vittna om den stora uppgift som denne profet skulle utföra. 6 månader efter det här kommer ängeln till Maria. Det som hon fick höra var egentligen inget nytt, för redan 700 år tidigare hade profeten Jesaja sagt att jungfrun ska föda en son. Men nu fick Maria den uppenbarelsen, det är just hon som ska föda frälsaren. Gud måste särskilt tala till Maria, för det var ju alldeles för svårt för henne att kunna tänka det om inte det här underbara, speciella hade skett. Men hon trodde. På samma sätt var det med Josef. Det var svårt för honom också att kunna acceptera att hans trolovade var gravid, utan att han hade rört henne. Därför måste ängeln komma till honom och intyga: det här är av den helige ande. Nästa gång vi läser om att Gud uppenbarar sig på ett särskilt sätt, då är det redan jul på ängarna utanför Betlehem när Jesus hade fötts. Då är det herdarna som får ta emot den enastående uppenbarelsen. De får se Herrens härlighet, Guds enorma strålglans. De fick höra ett budskap från en ängel, och sen fick de bevittna en himmelsk lovsång, en stor änglakör som sjöng en lovsång. På det sättet ville Gud uppenbara sig för enkla människor och berätta att frälsaren var född. Något sånt har aldrig förekommit tidigare, och det kommer heller aldrig att äga rum så länge den här tidsåldern varar. Nu ska vi återgå över till vad Matteus berättar. Han talar om den särskilda ledning som Gud ger de vise männen från östern. För de har fått i uppdrag av Gud att gå till barnet Jesus i Betlehem för att frambära en hyllning till honom. Den uppenbarelsen som de fick av den stjärna som rörde sig så underbart, fantastiskt, den saknar helt motsvarighet i historien. Och den visade sig också för att lära oss att Gud visar vägen till Jesus genom skriftens ljus, Guds ords ljus. De här hedningarna, de var utestängda från Guds gemenskap i templet. Men de hade nu fått komma nära barnet Jesus, på samma sätt som Simon i dagens text fick komma och hålla Jesus barnet i sina armar. Då är vi tillbaka i vår text. Där är det den gamle mannen Simeon som får vara ett redskap för att uppenbara vem Gud är. Och förlåt mig, vem Jesus är speciellt. En gammal man får veta av anden att han ska gå till templet just den här stunden. När han får se föräldrarna och barnet vet han genast att det är Jesus, frälsaren, som han ser. Det måste ju ha varit märkligt för Maria att en gammal okänd man kommer och tar hennes barn i famnen och prisar Gud. Det här är frälsaren. Men han säger ju samma sak som ängeln sa till Maria redan vid bebådelsen. Nu är det en människa som säger det som ett profetiskt budskap från Gud. En sån uppenbarelse är unik. För oss vill Gud uppenbara Kristus i sitt ord, inte genom en sån direkt ledning. Men när Jesus kom hit till jorden var det så viktigt att Gud måste göra honom känd på så här underbara sätt. Slutligen ska vi då tala lite om Guds uppenbarelse för hela världen. Vi vet inte hur många som lyssnade till Simeons profetiska lovsång där i templet. Månne det inte var några, också förutom Maria och Josef. Men genom Lukas har miljoner människor fått höra det. Också vi som per judisk definition hör till hedningarna. Vi har fått höra det och har fått bli välsignade av det. Nu har Simeon fått frid. Nu kan han lämna världen för han har fått se frälsaren. Hans frid grundar sig inte på hans egen rättfärdighet, utan på att den verkliga friden har kommit. Han fick själv hålla honom som är fridens furste i sina armar. Men tänk vilken paradox, att friden finns i detta värnlösa barn som snart måste fly undan Herodes bödlar till Egypten. Simeon säger att han har fått se Guds frälsning. Här använder han namnet Jesus som betyder just frälsare. Han har fått veta av anden att han ska få se Herrens morde, Messias. Och av profeternas budskap vet han att Messias ska skaffa fram en evig rättfärdighet och övertäcka synden som Daniel berättar i sin bok. Hans ögon ser denna frälsning rent konkret. Men det måste en stor tro till att se denna frälsning i det lilla barnet. Simeon har fått Guds ord på det. Han har den tron, för det är Gud som har gett det. Gett budskapet och gett tron på det. Det räcker för honom. Judarna kämpade med frågan hur Messias som skulle komma både kunde vara kung och en lidande tjänare. För på båda de sätten framställs Jesus av profeterna i Gamla testamentet. En del tänkte att det måste ha varit två olika personer, två olika Messias. Den ena av dem skulle vara mäktig, stark och erövra tronen. Och den andra skulle komma som en tjänare, svag, föraktad. Men för Simeon var det här inget problem. Det lilla barnet som minsann inte hade någon strålglans från någon kung över sig. Han var Davids son som skulle återupprätta Davids rike. Men det var på ett annat sätt än judarna väntade sig. Det var han som skulle segra över djävulen genom sin tjänargärning. Då han levde fattig och föraktad. Då han i allt var frestad som vi men utan synd. Och slutligen triumfera när han verkade bli besegrad i den värsta förödmjukelsen på korset. Döden var inte slutet. Den följdes av uppståndelsen. Också där ser vi Guds vishet. Jesu död var offentlig. Han hängdes på korset utanför staden vid en väg där en massa människor gick förbi. Men hans uppståndelse bevittnades inte av en enda människa. Bara att han var uppstånden. Det skulle bero på tro. Hans uppståndelse skulle predikas utifrån skriftens vittnesbörd. Och den sanningen beror på tro. Simeon fick veta att den frälsning som han ser för sina ögon, den ska skådas av alla folk. Det ljus som nu har kommit i världen ska lysa över hedna folken. Detta barn är en härlighet för Guds folk i Israel, säger Simeon. Vad menar han här med Israel? Ditt folk i Israel. Eftersom Simeon hade fått andens uppenbarelse vet han att det nya testamentets Israel har omdefinierats. Nu gäller inte de gamla gränserna mellan folken. Det som stängde ut hedningarna och som gav judarna rätt att komma nära. För Paulus säger, här är inte jude eller grek, här är inte träl och fri och så vidare. Och därför kan han också säga i Romarbrevet 9, ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller alla Abrahams efterkommande, hans barn. Det är annorlunda gränser nu. Det är nämligen löftets barn som räknas som Abrahams efterkommande. Och det är de som tror på löftena om Messias och hur de har fullbordats i Jesus. Det hjälper inte om man är jude efter köttet om man förkastar Jesus. Det finns ju ingen annan frälsning än genom Jesus. Just därför finns det också ett glädjens budskap för hedningarna i det här. Den härlighet som Jesus har berättat oss genom sitt fullkomliga offer på korset, den gäller alla dem som tar emot honom och tror på hans namn. Den härlighet som nu först uppenbaras för judarna, den ska också gå ut över hela världen. Men det finns också ett stort allvar för oss i det här. Inte alla som härstammar från Abraham är löftets barn. Och på motsvarande sätt idag, inte alla som kallar sig kristna är Kristi lärjungar eller Guds barn. I vår tid vill många kalla sig kristna fast de inte bryr sig ett skvatt om Jesus. De räknar med att det är tillräckligt att de är födda i ett så kallat kristet land. Tillhör en kristen familj, att de är döpta och tillhör en folkkyrka. De har sin egen tro och räknar med att den är lika god som någon annan. Men de bedrar sig gruvligt. För det är genom dopet och tron på Jesus som vi är kristna. Utan Jesus är vi illa ute den dag när han kommer för att ställa oss inför domstolen. Därför ska vi likt Simeon vara ivriga att gå till templet, det vill säga till Guds ord. Och ta Jesus i våra armar och tacka Gud för att våra ögon har sett Guds frälsning. Vi får idag med Simeon prisa Gud för hans stora makt. Han har uppenbarat sig i Kristus. Och han har upprättat ett rike som aldrig ska vackla. Hur svagt det än syns för våra ögon, så är det i alla fall det mäktigaste av alla riken. Han har gett oss sitt ord som är ljuset på vår väg till himlen. Nu kan också vi gå i frid. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.